Ett litet meddelande innan vi drar igång det här avsnittet. Det är ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i Europa just nu. Ryssland har invaderat Ukraina, ett land bara 220 mil härifrån, knappt 3 timmar bort med flyg. Redan innan det här hände så var det planerat att vi skulle göra ett specialprogram om Ryssland. Vi håller på med det just nu och det kommer att publiceras så snart som möjligt. Det ska handla om det nya auktoritära system som vuxit fram där sedan Sovjetunionens fall. Ett system allt mer centrerat kring Vladimir Putin. Ett system som lagt grunden till det spända förhållandet till världen som vi nu ser. Men vill man redan nu ha lite perspektiv på det som händer så har vi flera tidigare avsnitt som vi vill tipsa om, som ni hittar i vårt flöde på Sveriges Radio Play eller i andra poddappar. Jag tänker att jag räknar upp de mest relevanta. Om kriget kommer från 2018, kärnvapen en knapptryckning bort, också det från 2018. Vapnen i det nya kriget, om Rysslands cyberkrig mot Ukraina från 2014 och framåt, ett avsnitt som vi släppte 2019. Oligarki, kan politik köpas för pengar, som vi publicerade 2020, och världen efter USA, publicerat i januari 2022. Om man vill ha dagsaktuella uppdateringar så ska man lyssna på Ekot eller på P3 Nyheter. För veckoaktuella analyser om kriget och hur säkerhetsläget påverkar oss i Sverige, lyssna på vår systerpodd Gräns. Men nu drar vi igång det här avsnittet om en annan stor utmaning som världen står inför. När jorden dör.
At this, what else can you say about a wall of dust that's about a mile high and maybe...
Du tar på dig jackan och går ut i trädgården, mot åkrarna. Du blundar, känner värmen mot ditt ansikte. Och för en sekund känns allt precis som vanligt. Men du kastas snabbt tillbaka till verkligheten när du öppnar dina ögon och ser de gråa, livlösa fälten breda ut sig framför dig. När du kliver ut på åkern och sätter foten i marken uppstår ett tunt moln av damm kring stövlarna. Du tar upp en näve jord och silar den mellan fingrarna. Den brukade vara mörk och fuktig. Lämna svarta ränder under dina naglar. Nu rinner den rakt genom fingrarna. Känns som sand. Långt borta, bakom den glesa tallskogen, ser du ett stort mörkt moln närma sig på himlen. De sa på nyheterna att det skulle komma hit förr eller senare, men du trodde inte att det skulle hända så snabbt. I flera år har du sett förödelsen nå andra samhällen.
Jorderosion har blivit ett allt större problem runt om i världen. Ska till Senegal nu, där matkrisen fördjupats de senaste veckorna. Dammstormarna i USA har lamslagit stora delar av Mellanvästern. Dramatiska bilder visar långa bilköer på motorvägarna. Kvarröstade riksdagen igenom den nya jordbruksreformen. Vi ska inte vara beroende av något annat land för vår matförsörjning, sa statsministern.
Nu står du lamslagen på åken. Din granne ropar från sin trädgård att du måste gå in, att den kommer nu. Du börjar springa mot huset men kastar ett öga över axeln. Molnet kommer allt närmare. Du försöker tänka på vad de sagt, vad det stod i den där broschyren du fick hem på posten. Du rycker upp dörren och rusar in i badrummet. Rota fram förpackningen med masker och burken med vaselin som står längst in i medicinskåpet. Du smetar vaselinet i näsborrarna och sätter masken ovanpå. Trycker hårt över näsan för att den ska sluta tätt. I sovrummet öppnar du linneskåpet och slänger ut alla lakan, dukar och tygbitar du kan hitta. Du klämmer fast dem runt alla dörröppningar och fönsterkarmar. Sen sätter du dig i kökssoffan. Blickar ut över åkrarna och väntar. Utanför fönstret kryper det mörka molnet fram på himlen. När det sväljer den stora lönnen i trädgården flyger klungor av fåglar upp från trädkronan. De flaxar desperat, flyr för sina liv och blir till en enda stor flimrande svärm. Du andas häftigt. Känner hur du svettas innanför masken. Borta vid grannens hus kan du fortfarande se en liten strimma solsken. Sen blir allt svart.
Vi gör ett program om när det värsta händer. Befolkningen växer och med det efterfrågan på mat. Men de odlingsbara jordarna i världen är satta under stark press av ett ohållbart jordbruk. Vi går helt enkelt mot en framtid där jordarna sakta men säkert dör. Du lyssnar på P3 Dystopia.
Det är tisdag kväll. Du har hostat i flera veckor och läkaren har avrått dig från att gå ut. Men det är snart lika illa inne i huset ändå. Trots försöken att stänga det ute nästlade det sig in. La sig som pollen på stolarna och bordet, i golvspringorna, på disken. Vid varje tröskel ligger små rader av damm. Du borstar lite från din axel. Sätter på dig masken och glasögonen och går ut. Du vet att du inte borde, men nu har du inte längre något val. Allt som går att äta är slut. Inte en enda potatis finns kvar att pilla upp ur den torra jorden. Du startar bilen och kör ut på 63an mot Karlstad. När du närmar dig stan blir det allt svårare att se vägen. Luften är inte längre luft, utan en jämnt blandad emulsion av damm och luft. Du parkerar på en tvärgata i tro om att parkeringen ska vara full. Men inga andra bilar syns till. Nästan inga människor heller. De få du möter har mask och skyddsglasögon precis som du. Din mask har slutat fungera. Innanför den så bildas lera av dammet och kondensen från din andedräkt. Men du vågar inte ta av den. Affären är tom och hyllorna urplockade. Du ser en ensam konservburk med bönor i tomatsås. Den kostar 70 kronor, men du har bara 50. Du stoppar den innanför jackan och skyndar dig ut. Ler mot kassörskan som tittar misstänksamt på dig. När du sätter dig i bilen igen så hugger det till i bröstet. Du ignorerar det. Ute bland åkrarna är det alldeles svart. Stjärnorna kan inte längre tränga igenom dammet. Och fönsterljuset från husen når inte utanför tomterna.
Här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Karlstad kommun. Dammstormarna väntas öka i intensitet de närmaste timmarna. Allmänheten uppmanas att hålla sig inomhus och stänga fönster och dörrar.
Ett av våra tidigaste avsnitt i Dystopia hette När maten tar slut. Ni som minns det avsnittet vet att vi då pratar om hur klimatförändringar hotar vår framtida matförsörjning. Att det helt enkelt blir för varmt för att odla vissa grödor.
Men en aspekt som vi inte tog upp i det avsnittet är hur utarmade jordar också kommer göra det svårare att bibehålla ett produktivt jordbruk. För vårt sätt att bruka våra mest bördiga jordar är på många sätt ohållbart.
Vi brukar helt enkelt marken på ett sätt som gör att mer och mer näringsrik jord försvinner.
Det värsta som kan hända är ju att vi inte kan producera tillräckligt mycket mat till alla.
The loss of the ability to grow about a third of the food that we're growing on the planet today, you know, looks like a looming disaster when you compare that to the population we expect to have in 100 years.
Och vi har ont om tid på oss för att vända den här utvecklingen.
We've literally got probably the next couple decades to shape the trajectory of humanity for the next few centuries.
I det här avsnittet ska vi fördjupa oss i det här. Vad som händer med jordarna. Håller vi på att odla dem till döds? Hur spelar klimatförändringarna in i det här? Och kan vi göra någonting åt det?
Men vi måste börja med att förklara vad jord egentligen är för något. Och nu tänker ni kanske, ja, jag vet ju vad jord är. Men det händer faktiskt mer i den där bruna geggan än vad man kan tro.
Förenklat så kan man säga att jord är en blandning av mineraldelar och mull.
When you think about what makes soil fertile, it's the marriage of geology and biology.
Det här är David Montgomery. Han är professor i geologi på Washington universitetet i Seattle.
It's the mineral matter and it's the life and the organic matter, the once living things in the soil.
Mullen, det är alltså rester av döda djur och växter och allting. Och det innehåller framförallt väldigt mycket kol. Och den här blandningen av mineraldelar och kol är det som gör matjord. Och poängen med den här blandningen är att kolen skapar ett ekosystem där det kan leva massor med olika arter.
When plants came ashore, you know, over 400 million years ago, they started their when they died, their organic matter built up healthier soil, the soil life, fungi and bacteria helped recycle that material into stuff the plants could take up to grow new plants, and that positive reinforcement took off to develop soils around the world.
Så lite grovt kan man säga att ju mer kol som finns i marken, desto bördigare blir den.
But a really healthy fertile soil has a healthy complement of life in it.
Även en veteåker har en stor biologisk mångfald, markorganismer.
Det här är Torbjörn Ebenhard. Ni kanske minns honom från vårt avsnitt Det sjätte massutdöendet. Han är föreståndare för Centrum för biologisk mångfald på SLU.
Som ser till att det hela fungerar som ett ekosystem som kan producera den här ekosystemtjänsten för oss.
Okej, så de här interaktionerna mellan olika arter i jorden frigör näringsämnen som också gynnar växter. Men sen så hjälper också kolet jorden att behålla vatten.
Ja, men precis. Du kan tänka så här. Om du har en handfull med sand i din egna hand och en handfull med kompost i andra handen. Mm. Och så häller du en halv deciliter vatten på handen som du har sand i, så kommer den bara rinna rakt igenom. Men om du häller en halv deciliter vatten på komposten, så kommer den ju stanna kvar.
Just det.
Och precis på samma sätt så fungerar det i marken. Att det här kolet håller vatten och då blir det tillgängligt för växterna och för alla de här organismerna.
Förutsättningen för att kunna börja odla på stor skala, det är att människan börjar använda redskap. Och det viktigaste redskapet för att få jorden att bli så bördig som möjligt, det som David Montgomery i en av sina böcker kallar för den stora skurken i det här sammanhanget, det är plogen.
Plowing really helps. It gives you a little stimulus of productivity because it exposes more organic matter that the bacteria and fungi break down and releases more nutrients for your crops to take up, so you get a little boost of fertility.
Plogen fläker alltså upp jorden, vänder den upp och ner. På det sättet så bryts kolet i marken ner snabbare och en massa mer näring blir tillgängligt för de växter som man odlar.
Men när kolet bryts ner snabbare än vad det nybildas, då leder det ju till att det blir mindre kol i marken över tid. Och då försvinner över tid alla de här positiva effekterna. Både de positiva effekterna med att det håller vatten och de positiva effekterna med det här rika ekosystemet som skapar näringsämnen och frigör näringsämnen.
Så kolet är som en ändlig resurs kan man säga.
Precis, att plöja på ett intensivt sätt men aldrig låta jorden återhämta sig. Det blir ett sätt att ta av ett kapital som man hela tiden minskar. Istället för det man skulle vilja göra är att leva på räntan. Att hela tiden binda in minst lika mycket eller kanske lite mer kol i marken och sen fortsätta skörda.
David Montgomery argumenterar för att intensivt plöjande och på sikt utarmade och vanskötta jordar har varit en viktig faktor till att imperier genom historien så småningom gått under.
Societies that did not take care of the land, that did not take care of the soil, did not last. Farming practices and land use practices that degrade the land, that degrade the soil and its fertility, really catch up to societies after a while.
Antika Grekland, Romarriket, Mesopotamien. Ingen av de här imperierna kollapsade från en dag till en annan. Det var en pyspunka på några hundra år som till sist gjorde att de föll. I David Montgomerys bok Growing a Revolution så tar han upp hur romarriket gick från småskaliga lokala familjejordbruk till stora plantager av monokulturer efter att man krossat Kartago och förslavat deras befolkning. Resultatet blev på sikt utarmade, livlösa jordar.
The state of the land, I would contend, set the stage upon which a lot of things played out. And that societies that had a small population and a large availability of fertile land were able to grow and prosper. And that those that degraded their land gradually ran into the limits of their landscape to support their society.
Och när jorden utarmas då tvingas människor att flytta vidare, vilket gett upphov till nya samhällen och civilisationer.
And that helped drive, you know, the great Western migration to the West, you know, starting from Mesopotamia to Greece to Rome to Western Europe to the United States.
När man plöjer intensivt utan att låta jorden återhämta sig så förlorar man alltså på sikt en massa kol, det som gör jorden bördig. Men kolet är ju också det som gör att jorden håller ihop, att den får en fast struktur. Tänk den där liknelsen med att hälla vatten på sand eller på kompost. Så när jorden blir mindre kolrik så blir den också mer känslig för väder och vind.
The plow leaves the land vulnerable to wind or rain and the removal of soil faster than it can rebuild.
För att verkligen förstå vilka konsekvenser det kan få när det bördiga topplagret, alltså matjorden, regnar eller blåser bort, det som kallas jorderosion, så måste vi backa bandet till början av 1930-talet och det prärielandskap som kallas de stora slätterna. Det är ett område som sträcker sig från Texas i USA och ända upp till Alberta i Kanada. Där utspelade sig en katastrof som kommit att kallas The Dust Bowl.
I like to think of the Dust Bowl as sort of one of the biggest man-made disasters ever. So what happened?
De stora slätterna är ett torrt gräslandskap, nästan helt utan större växter som träd och buskar. Och jorden som döljer sig under det här gräslandskapet är väldigt bördig, men också ömtålig och känslig.
The nature of the soil in the American Midwest, as is similar in parts of Eastern Europe and parts of Western China in the Tibetan Plateau, were known as lus, which is basically shorthand for wind deposited silt, very fine grained stuff that can just blow away if exposed to the wind again, because the wind brought it there, the wind could take it away.
I takt med att jordbruksteknikerna blev mer och mer avancerade under 1800- och 1900-talet blev det också enklare att få till jordbruk och vara bofast på de stora slätterna. En allt större del av prärien plöjdes upp.
Ja, det var ju en storskalig uppodling av prärien i Mellanvästern. Ett bälte då från Texas hela vägen upp till centrala Kanada. Där man tog bort ett marktäcke av inhemska växter och själva prärien. Ett antal olika typer av växtsamhällen, men sammanfattningsvis som en prärie. Odlade väldigt intensivt.
Och när de regelbundna torkorna följdes av regnperioder så funkade det intensiva jordbruket på de stora slätterna ganska bra. Men på 30-talet förändrades allt. När torkan kom men regnet slutade komma. Det här blir startskottet på The Dust Bowl.
Well, the dry weather started about 30 and then 31 and 32 it got worse and some of these farmers had livestock.
Det här kommer från en CBS-dokumentär från början av 50-talet.
And they didn't have any place to graze these cattle much and they turned them on these fields and the little old stuff got about that high they'd pull it up and eat it.
Samtidigt som vädret förändrades så blev allt torrare, fortsatte lantbruket att bedrivas precis som förut. Något som fick stora konsekvenser för jorden.
When buffalo were grazing the plains, the grasslands were healthy and thriving. Most of their biomass was below ground in the root system that held the whole system together. And when it was plowed up and turned over and the land was bare and vulnerable to wind, it really had a big effect.
Den näringsrika topplagret börjar försvinna med vinden.
So when the plains were plowed up extensively, it exposed the underlying soil to the erosion by wind in a way that it hadn't been exposed for thousands of years.
New settlers came, impressed with the rains and bumper crops. The fertile soil, considered inexhaustible, was taken for granted.
Stora sand- och dammstormar blev vardag under hela 30-talet när all bördig, levande, odlingsbar jord snabbt försvann från prärien.
Ja, och stormarna nådde så långt österut som till huvudstaden Washington DC.
A big black blizzard came rolling in, silently just tumbling over and over. The first thing you know, it knocked out the sun. It went out just like a light switch.
I CBS-dokumentären så får man höra flera vittnesmål från personer som genomlevde konsekvenserna av The Dust Bowl där det var som värst, till exempel i Texas.
Everything was black. You couldn't hardly see your hand before your face. Just a black, just a solid black. We lighted the lights in the house and you couldn't hardly find your way about the house. That storm lasted, as I remember, all night, and it piled sand around the house up there until probably it was 2 feet deep.
För att undkomma de tjocka dammmolnen gjorde folk det som vi beskrev i introscenariot. De täppte till dörrar och fönster med tyg som lakan och kläder. Men dammet kom ändå in och la sig som pollen på möblerna. Människorna gick runt med masker för att inte få ner föroreningarna i lungorna.
The worst storm that I can remember was the last big duster that rolled in. We stopped by the side of the road and waited until we could see the edge of the road, which was I don't know how long. It seemed like a lifetime. We drove on home. And we found out when we got out, we were so short on oxygen, we could hardly stand up. And when we got in the house and turned on the light, I told my husband, I said, Bandit, you can take off your mask now. The sheriff won't be out tonight.
So the Dust Bowl was pretty much a man-made disaster, or a human-made disaster, that was quite dramatic. And it brought the problem of soil erosion to attention.
400 000 kvadratkilometer land förstördes. För de som bodde där så innebar det här en pengaförlust på 25 miljoner dollar per dag i mitten av 30-talet. Och det skulle motsvara ungefär 470 miljoner dollar idag.
De var liksom utsatta för tryck från två håll. Dels var jorden förstörd och dels pågick den stora depressionen för fullt i hela landet.
Tiotusentals familjer blev utfattiga och kunde inte betala av sina bolån. De blev tvungna att emigrera till andra stater som Kalifornien istället.
Men där möttes de ju av en minst lika utbredd fattigdom och brist på jobbmöjligheter i och med den ekonomiska krisen.
Man's greed and years of careless cultivation now took their toll. The uncovered earth had given all it had to give. It could give no more.
Nu är det snart 100 år sedan The Dust Bowl skedde i USA och sedan dess har vi fortsatt att utveckla ett mekaniserat och högintensivt jordbruk. Så frågan är ju, kommer vi få se nya Dust Bowls världen över i framtiden?
You know, I don't think that the Dust Bowl will happen again, but a very similar end result in terms of degrading the land is actively playing out on a global level in terms of degraded land.
If you ask me, soil erosion is number one threat, soil threat around the world.
Det här är Ronald Vargas och han jobbar på FN:s jordbruksorgan FAO.
As we keep using machinery in our fields, the soil gets compacted.
Powered by a 12-cylinder 48-valve turbocharged diesel Caterpillar engine.
En av de största källorna till jordutarmning idag är tunga maskiner som används i industriellt jordbruk.
This is both the largest and most powerful tractor that the company powered by an up to 625 horsepower Case IH FPT engine.
De här maskinerna pressar helt enkelt samman jorden med sin tunga vikt.
Soil has a natural structure like an sponge, okay? But if you start putting machinery that is very heavy, there is a physical resistant component of the soil, but heavy machinery goes beyond. So what we are doing is compacting, compacting, compacting.
Och vad blir då konsekvensen av den här sammanpressade jorden?
Jenny Barron är professor i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet på institutionen för mark och miljö på SLU.
Det kan verkligen skada markens förmåga att ge vatten till gröda.
Så ett problem med hur vi brukar jorden idag är alltså att den packas ihop och får svårare att hålla vatten. Ett annat är att vi i allt för stor utsträckning tar bort växtlighet som träd och ogräs från odlingsmarker.
If you think about most of the natural environments you've sort of seen in your life, sort of a grasslands or forests, there's not a lot of bare earth. Nature tends to clothe herself in plants.
Och utan den här växtligheten blir inte jorden lika stabil längre.
så när det kommer skyfall eller hårda regn så eroderar ju partiklarna. De flyter iväg och de flyter ner i vattendrag och de kanske lagras i sjöar eller i dammar nedströms och skapar problem på andra sätt i landskapet.
Det här kan man faktiskt se i områden med mycket erosion. Att hela floder blir bruna av jord från åkrarna.
That brown color is soil that has been removed from upper stream. And that is erosion. So we are removing all that soil that has been there and that was created by nature in hundreds of years. You remove it with a very single rain that they can take 10 minutes. And that's gone.
Den här processen, att jord regnar eller blåser bort, pågår alltså på flera håll runt om i världen just nu.
Men hur snabbt går egentligen den här utvecklingen?
The analysis I did back in 2007 of what how fast the world's farmlands are eroding today came up with a number of about that we're losing about a millimeter and a half of soil of topsoil off of farm fields averaged globally, so it's a very rough number.
1,5 millimeter per år i snitt globalt, det låter ganska lite och det låter också ganska så långsamt.
Det beror väl lite på vilket perspektiv man har, men även David Montgomery kallade det här för en långsam process.
I mean, that's really slow. Your fingernails grow faster than that. And it's hard to get sustained societal interest in managing a problem that's playing out that slowly.
Men om vi inte gör någonting åt hur vi brukar jorden idag, så kan den här erosionen få ganska stora konsekvenser på sikt. För ett stort problem det är att det tar ännu längre tid för jorden att växa tillbaka.
If you have a plowed field that's losing soil at the average global agricultural erosion rate, you could lose an inch, 2.5 centimeters of fertile soil in about 20 years. It takes nature 500 to 1,000 years to build it back. That's the problem.
Och kom ihåg, när vi sa 1,5 millimeter så var det ju Davids genomsnittssiffra på hur mycket jord som utarmas globalt. När vi pratade med Ronald Vargas på FN:s jordbruksorgan så sa han att det kan gå mycket snabbare på vissa platser.
There are places in the world where we have 200 tons, 300 tons of soil lost per hectare per year.
200 till 300 ton jord som försvinner per hektar mark i vissa områden påverkar några av världens mest produktiva åkermarker väldigt konkret. Ju mindre näringsrik jord du har, desto mindre blir skördarna.
The black soils I'm referring to are the richest and most fertile soils around the world because they have huge organic carbon stocks. But due to degradation, particular erosion, etc., for instance, in China, they had a loss of around 40% of the productivity in terms of fertility, but also the carbon stocks.
Ytterligare en aspekt av jorddegraderingen och minskad bördighet, det handlar om vilka grödor vi odlar. För idag så har vi avlat fram varianter av till exempel vete och ris som lägger så mycket energi som möjligt på att göra frön, alltså det vi äter, men nästan ingenting på att göra rötter. Så efter skörden finns det i princip inga växtrester kvar på åkern.
Växtrester som är med och skapar kolet som vi pratade om tidigare. Det som gör våra marker energirika. Och det här är ytterligare en del i hur det här intensiva jordbruket bidrar till att utarma jorden.
Och som vi sa tidigare, det här påverkar ju faktiskt bönder runt om i världen just nu. Bara i Europa till exempel så beräknas bönder gå miste om över 10 miljarder kronor per år när utarmade jordar leder till mindre skördar.
Och då undrar man ju hur det ser ut i Sverige.
Grejen med oss här i Sverige är ju att vi odlar mycket, mycket mindre mat.
Kolhalten i svenska mineraljorden ökar för närvarande.
Thomas Kjetterer är professor vid SLU och forskar om kolet i jorden.
Och det beror ju på landanvändningen, vad som odlas. I Sverige så har vi då, på 80-talet så hade vi ungefär en tredjedel av jordbruksarealen som var i vall, alltså vall som är foderväxter för idisslare. Och det har gått från en tredjedel till hälften.
Vall är helt enkelt att man odlar gräs som blir hö eller ensilage till kor och hästar. Och precis som med betesmarker så plöjer man inte vallodlingar, utan det här gräset får växa vidare år efter år och bygger upp rötter och kol i marken över lång tid. Vi får helt enkelt mer kol i våra jordar för att vi har gått från att odla vår mat till att odla gräs till kor och hästar.
Så man kan säga att vi typ har löst problemet med jorddarmning i Sverige?
Alltså, vi köper ju fortfarande mat som odlas på ställen där jordarna bearbetas väldigt hårt och intensivt.
Vi måste akta oss för att flytta problemen bara. De lösningar vi hittar måste vara globalt hållbara. Och det är vi dåliga på nu. Mycket av den konsumtionen och orättvisa vi har i den som finns på global skala då beror på att vi inte bryr oss om de negativa effekterna som uppstår av vår konsumtion här i Sverige till exempel.
Så vad händer då i de delarna av världen där den bördigaste jorden börjar försvinna?
You know, if you've lost all the topsoil off the landscape, you can farm the subsoil. And there's places around the world that are doing this because they have lost their topsoil. It's just not as productive. So what does that mean?
När jorden blir mindre bördig så måste vi ta till ännu mer artificiella verktyg för att få ut mer mat. Det är som att man försöker vrida ut ännu mer vatten ur en trasa.
You have to add more fertilizers. You have to add more agrochemicals.
Det här är dessutom ett problem som kan bli värre ju längre tid man odlar på ett ställe.
Och marken blir sämre och sämre också i fysikalisk-kemiska förhållanden. Liksom, och det växer sämre och sämre helt enkelt.
I en sån här situation så ökar alltså vårt beroende av olika typer av jordbrukskemikalier, typ konstgödsel och bekämpningsmedel. Framväxten av konstgödselindustrin är ju delvis en konsekvens av utarmade jordar.
The degradation of land in Western Europe and Eastern North America really set the stage for the rise of the modern agrochemical industry in terms of the value of fertilizers boosting yields on already degraded land.
Som vi har varit inne på i tidigare program så har utvecklingen av kemisk växtnäring varit en avgörande förutsättning för att vi ska kunna mätta den ökande befolkningen under 1900-talet. Och förmodligen så kommer det att fortsätta vara avgörande för jordbruket även i framtiden.
Vad det gäller Afrika är det en absolut förutsättning för att boosta produktionen som vi måste göra för att minska trycket på naturliga ekosystem.
Om vi inte tillför växtnäring så kommer vi inte att ha tillräckligt mycket mat totalt. Och vi kommer att utarma våra jordar så att det blir ännu svårare att odla dessa framåt. Så det är en fin balans.
Men ett över- eller felanvändande av konstgödsel får ganska stora konsekvenser i längden.
If you make an intensive use in a yearly basis of these soils, sooner or later your soil biodiversity, the soil organic carbon and the whole soil health system will be negatively impacted. So every time you will have to start using more and more and more of these agro inputs till the point in which you will not be able to use those soils anymore.
Förlusten av biologisk mångfald som Ronald nämner är ett stort problem med för mycket jordbrukskemikalier.
Både konstgödsel och bekämpningsmedel som används mot skadedjur till exempel tar helt enkelt död på allt för mycket levande organismer.
Till exempel så finns det studier som visar att det blir mycket färre daggmaskar i jordar som utsätts för intensivt jordbruk och mycket pesticider.
Och det kan vara de organismer som till exempel luckrar upp jorden så att den är bördig.
Torbjörn Ebenhard igen.
Det kan vara naturliga fiender mot de här skadedjuren som vi då faktiskt bekämpar med de här pesticiderna också samtidigt. Så vi får liksom, vi motverkar egentligen den effekt vi vill ha här.
Och vi har ju redan pratat i andra avsnitt om hur växtnäring kan påverka vattendrag, sjöar och hav negativt. Alltså att konstgödsel och pesticider förorenar grundvattenkällor och övergöder haven. Men Ronald Vargas på FAO varnar också för en framtid där vi försöker tvinga fram större skördar med allt mer tillsatser. Något som kan komma påverka maten vi äter.
Pollution has impacts on the environment, on the water bodies, but it enters the crops we are eating. And when we talk about food security, we need to look at the food safety. Food free of pathogens, food free of contaminants. And if I would really make a challenge to see, to analyze the food we are eating and if they are really free of contaminants. So to me, that is one of the key soil degradation types that we need to pay a lot of attention. And I really hope we will trigger that because otherwise it will become the most serious issues in the future.
Hittills så har lösningen på problemet med utarmade jordar oftast varit att helt enkelt börja odla på nya jordar. Men det är en lösning som kanske inte kommer att finnas kvar för evigt. Line Gordon är föreståndare för Stockholm Resilience Center.
Nu är vi i ett läge också där vi har expanderat jordbruksmarken kraftigt globalt sett. Och vi har inte möjlighet att fortsätta göra det. Utan då är det snarare så att vissa av den mest produktiva marken har också tagit i anspråk för andra nyttor. Som att, ja, med städer som expanderar i de mest produktiva jordbruksmarkerna till exempel.
För det finns faktiskt en del produktiva jordbruksmarker kvar som vi inte har använt ännu.
Problemet är bara att de markerna redan spelar en viktig roll för oss människor och för miljön, fast på ett helt annat sätt.
Det största problemet som jag ser är den här expanderingen av jordbruket på bekostnad av naturliga ekosystem. Problemet globalt är ju att jordbruksarealen har ökat och ökar fortfarande väldigt mycket. Både till åkermark och betesmark, så det är storleksordningen 10 miljoner hektar per år som antingen savann eller skog försvinner och omvandlas till åkermark.
Thomas Kätterer säger alltså att vi hugger ner skogar och plöjer upp savanner för att istället börja odla mat på dem.
Alltså den största landanvändningsförändringen sker då i Sydamerika och Afrika just nu då. Och det har att göra då med... Vad det gäller Sydamerika har då att de producerar mycket fodermedel till Kina och Europa och så vidare. Man producerar soja, man producerar majs till etanol och så vidare. Så det är lite mer en storskalig förändring. Men i Afrika är det då mycket småskalig förändringar. Att man huggar ner skog för att få mer jordbruksmark för en växande befolkning. Och det kommer ju att accelerera i framtiden.
Konsekvenserna av avskogningen i till exempel Amazonas är ju som bekant många. Förlust av biologisk mångfald, av jordens förmåga att absorbera koldioxid. Faktum är att det är ett så stort ämne att det kräver ett eget avsnitt här i Dystopia som utan att avslöja för mycket kan komma ganska snart.
Men vad är egentligen det värsta som kan hända om vi fortsätter utarma våra jordar utan att göra någonting åt det?
Tittar vi sen på vad detta innebär för människor, så är det ju att det går inte att odla mat på lika stora ytor längre. Man får inte lika stora skördar.
In that scenario, it means that the soils that we will have available for productivity, for producing food, will be under further stress and the costs of course will increase of food.
För några år sedan så släppte FN en rapport om hur det ligger till med världens jordar. Där kom man fram till att vi förlorar 0,3% av vår förmåga att producera mat varje år på grund av jordförlust och utarmning.
And it's not as dramatic as the Dust Bowl, but if you take that 0.3% a year and you play it out over the next 100 years, that becomes 30%. And the loss of the ability to grow about a third of the food that we're growing on the planet today, you know, looks like a looming disaster when you compare that to the population we expect to have in 100 years.
Världens befolkning väntas nå 9,8 miljarder redan 2050. Samtidigt så fortsätter vi behandla vår jord som om det var en oändlig resurs. Och det är enligt David upplagt för förgörelse.
I mean, we can look at what happened to some many past societies. What happened to the classical Greeks, to the Romans, to the Mayan, to Angkor Wat? There's lots of places around the world where we can look at the aftermath of long-term land degradation being one in which the society that comes after is nowhere near as numerous or prosperous as the society that caused the problem.
Idag är svält i princip alltid en konsekvens av politiska beslut, alltså typ krig eller alltså medvetet svälta vissa befolkningar för att uppnå vissa politiska syften. Inte av torka eller andra naturkatastrofer. Men forskare vi har pratat med varnar för att det här kan komma att ändras om vi förlorar vår förmåga att producera mat på stor skala.
Och en global matbrist skulle bli en katalysator för massor av andra problem. Som Ronald Vargas var inne på nyss så skulle maten förmodligen bli dyrare. I vissa områden skulle folk inte kunna livnära sig alls längre, vilket skulle leda till befolkningsförflyttningar.
David Montgomery föreställer sig att de områdena som kommer att klara sig bäst är de som har mest motståndskraftiga jordar, världens kornbodar.
If we look at the three areas of the world that probably have the greatest resilience to long-term erosion, it's parts of the American Midwest, it's parts of Eastern Europe, parts of China. And those could map onto areas where you might expect civilization to be able to be maintained for longer as you see strife and collapse spread through other parts of the world.
De områden som kallas världens kornbodar, det är områden rika på det som kallas svart jord. En otroligt bördig typ av matjord. Som David är inne på här så räknas delar av amerikanska mellanvästern till världens kornbodar. Men också delar av Kina och faktiskt Skåne. Andra välkända kornbodar, rika på svart jord, är flera länder i Östeuropa. Och då i synnerhet Ukraina. Ett land som i en framtid av ytterligare jorddegradering och jorderosion kan komma att bli allt viktigare för matförsörjningen för resten av världen. Över 70% av landet är jordbruksmark. Och de är världsledande exportörer av flera viktiga livsmedel som korn, raps, majs och soja. Och nu är Ukraina, som bekant, utsatt för en militär attack från Vladimir Putins Ryssland. Vi vet inte idag, den 2 mars 2022, exakt hur kriget kommer att påverka livsmedelsförsörjningen i Europa och världen. Men det är sannolikt att det kommer att göra det, om kriget fortgår. När vi intervjuade David Montgomery hade invasionen inte inletts än. Men det han sa då, det var i alla fall att de många länder som inte har samma goda odlingsförutsättningar som kornbodarna riskerar att se en kaotisk samhällsutveckling på sikt om vi inte börjar ta problemet med jordutarmning på allvar.
We'd be looking at regional food shortages later this century in ways that could actually catalyze geopolitical instability, wars over land. It could be pretty bad if we basically degrade half of our ability to feed the planet and increase our numbers by another third. There won't be enough food to go around, simply, and that's a recipe for societal collapse. I don't think that we have to go down the completely dystopian route, but it could happen. Especially if we don't pay attention to reforming agriculture today.
Men innan vi går in på det som David pratar om här, alltså att man ska reformera jordbruket globalt, så måste vi prata om en till sak. En stor risk med utarmade jordar som åtminstone jag blev ganska förvånad över, och det handlar om sjukdomar.
Maybe you've experienced the symptoms, fever, cough, headache. For most people, those symptoms are mild, but for some, they can cause major problems. For one Fresno man, it almost took his life.
Shortness of breath. I was sweating and I was shaking and I was feeling a little hot and cold. And from that instant, I knew that something was wrong.
Det här är en kille som heter Eric Vikarme från Fresno. Här berättar han i MedWatch Today, som är ett sorts nyhetsprogram om medicin och hälsa, om en fredagskväll i september 2018 när han åkte in till akuten med andningssvårigheter och feber. Till en början så trodde han inte att det var något allvarligt, men symptomen blev bara värre och värre. Läkarna kom fram till att Eric hade drabbats av sjukdomen Valley Fever och att det var så pass allvarligt att han var döende.
While it's common in the Central Valley, very few people actually know they have it because it's typically mild.
Eric var tvungen att stanna på sjukhuset i 2 månader, där han sakta men säkert blev bättre. Hans fall förvånade läkarna, för oftast är inte symptomen riktigt så där allvarliga.
But it can be fatal.
This is the most severe valley fever case that I have personally taken care of.
Only about 40% of people who actually contract the disease will show symptoms.
Det här är doktoranden Morgan Goris som gästar podcasten Flash Forward för att prata om sjukdomar som kan spridas till följd av dammstormar. Valley fever är en av dem.
There have been situations where large dust storms have come across the Phoenix metropolitan area, and then in the following few months we see a large increase in cases.
Sand- och dammstormar uppstår när starka eller turbulenta vindar kombineras med exponerade och torra ytor med lös jord. Och det är ju markförhållanden som finns naturligt i torrområden och ökenområden. Men som vi människor också kan skapa även på andra platser. Som i USA under Dust Bowl. David Montgomery påpekar att det är precis det vi gör när vi utarmar våra jordar idag.
And the American Midwest is, you know, is dry, but it's not a desert. But we managed to create a dust bowl. And so you can do that in regions that have the combination of sort of a semi-arid or dryable climate, sensitivity of the land surface to erosion once the vegetation is disturbed, and enough wind.
Dammet kan dessutom färdas långt. Och de här små dammpartiklarna kan skapa stora problem.
Dust storms are a major source of soil erosion in windy areas where you have, you know, tilled fields, plowed fields that are bare and vulnerable to erosion. So there's a long-term societal impact from that. But dust is also, it's not good for the lungs. I mean, there are major human health effects from dust storms.
Men hur kan egentligen dammstormar orsaka sjukdomar som valley fever?
They could possibly be hitching a ride with the dust. We haven't been able to study that fine of a transport mechanism with these spores. They're so small that they can travel a good distance.
Sjukdomen sprids alltså från små sporer från en svamp som växer i ökenjord.
And these spores can become lofted into the air with any type of soil disturbance. So if there's high winds or a dust storm, or if you are, you know, shoveling into the earth and cause a plume of dust, these spores can become airborne.
Och när de här sporerna väl är i luften så innebär det också att de kan hamna i våra lungor.
Valley fever är inte den enda sjukdom som verkar kunna kopplas till dammstormar. I avsnittet berättar Morgan också om den något mystiska Kawasakis sjukdom. Det är en ovanlig barnsjukdom som kan ge långvarig feber, utslag och inflammation i hjärtat, vilket i värsta fall kan leda till hjärtinfarkt. Sjukdomen upptäcktes för över 40 år sedan. Man vet fortfarande inte exakt vad som orsakar den, men man vet att den tar sig in i kroppen via våra slemhinnor.
We're unsure of what is that causative agent for this disease, whether it's a virus or bacteria. But there have been cases in Japan and in San Diego. So these global wind patterns might be pushing this disease from, we think, the Asian coast to the coast of California.
Men det Morgan Gorris till slut landar i är att även utan de här sjukdomsriskerna så är dammet fortfarande ett folkhälsoproblem.
Damm är en typ av luftförorening som är svår att komma undan. Den finns överallt. Och ju mindre partiklarna är, desto värre. Är de tillräckligt små så kan de nämligen ta sig in i vårt blodomlopp och orsaka en hel rad olika hälsoproblem. Och vilka de problemen är har vi ju pratat massor om i vårt avsnitt om just luftföroreningar.
Morgan tror i alla fall att det är just det här vanliga dammet som vi borde oroas för, snarare än sjukdomarna som det kan föra med sig.
So if you're a healthy individual, you might not show symptoms of valley fever, but you still might have a lot of aggravation in your lungs from the overall levels of dust in the atmosphere.
Matbrist, ökad luftförorening och sjukdomar är alltså några inslag i en framtida värld med allt fler utarmade jordar. David Montgomery beskriver vår situation så här.
As a species, we're pretty much at a crossroads today in terms of setting the course of the future generations and whether they're going to inherit a planet with degraded land and a harder ability to feed themselves, or whether we're going to hand the world off in better shape than we got it from our forebears. We've literally got probably the next couple decades to shape the trajectory of humanity for the next few centuries.
Utmaningen är verkligen enorm, för vi behöver å ena sidan hitta ett sätt att odla de jordar vi har så att de inte blir mer utarmade, men vi behöver också kunna producera mer mat till en växande befolkning.
We need basically a new agricultural revolution that's premised on using farming practices that enhance and maintain soil health as the foundation for good farming. And I think it's eminently doable, but we have a long way to go.
Den positiva nyheten är att alla vi har pratat med säger att det här är helt görbart. När Dave Montgomery skrev sin senaste bok reste han runt världen och intervjuade bönder som hade lyckats skapa jordbruk som ledde till en minimal utarmning av jordar.
And what I came away with was that in whether these farmers were in Central Africa or Central America or across the American Midwest, that farmers who adopted practices that adhered to three distinct principles of soil building had really been very successful, not only in terms of rebuilding their soil, but economically, they were profitable farms. It could actually work practically, because for farming to be sustainable over the long run, it has to actually sustain the farmer on the farm as well as the soil.
De här tre jordbruksmetoderna som David pratar om kan vi ta i tur och ordning. Den första är...
Minimize disturbance of the soil, which translates into either no-till or low-till practices.
No-till kan översättas till plöjningsfritt jordbruk på svenska. Det går ut på att bearbeta jorden så lite som möjligt. Antingen genom att sluta plöja helt, om det går, eller genom att plöja grundare eller mer sällan. Den andra principen David föreslår är att se till att bibehålla en växtlighet i och runt om åkrarna.
It was plant cover crops, so always keep the ground covered with a living plant, whether in the rows in between your crops with planting several things in the same field or planting different things in a sequence of crops in a crop rotation.
En lösning som Thomas Kjetterer ser, speciellt där uppe i Norden, är att odla andra växter, så kallade mellangrödor, under vintern. De hindrar jorden från att regna eller blåsa bort och ser dessutom till att det binds mer kol i marken från deras rötter och blad.
Det finns ingen motsättning att höja produktiviteten och göra rätt.
Det som också händer när kolet försvinner från marken är att det släpps ut i luften som koldioxid. Så ett intensivt jordbruk leder till utsläpp av koldioxid, inte bara från maskinerna utan från jorden själv. Men det här är också en process som skulle kunna gå att vända. Metoder för att binda in mer kol i jorden skulle både göra marken bördigare, på vissa ställen minska behovet av konstbevattning och dessutom vara bra för klimatet.
Har man då en högproduktiv system så tar man in mycket mer kol från atmosfären. Det växer ju bättre.
Den tredje och sista principen handlar om att odla fler grödor än bara en eller två.
So not just growing, say, corn and soybeans, but growing at least four or five different crops in a rotation so that we weren't always growing the same thing on the same piece of land.
En rotation av olika grödor kan vara bra på flera sätt. Dels så använder olika växter olika näringsämnen och dels så minskar risken för växtsjukdomar.
De här tre principerna sammanfattar det David Montgomery kallar för regenerativt jordbruk. Alltså ett jordbruk där marken får återhämta sig och bibehålla sin bördighet.
Och då undrar man ju varför det inte redan har gjorts på stor skala runt om i världen.
Jag menar, svaret på frågan varför det inte har skett tidigare, det är ju pengar förstås.
Ett stort och ganska grundläggande hinder för att uppnå den här nya jordbruksrevolutionen, det är kostnaden.
Så det är inte jordbrukaren som har råd att göra det på egen bekostnad, utan det måste samhället hjälpa till då.
På kort sikt så är det rent ekonomiskt dyrt att ställa om. Men på lång sikt så blir det inte bara lönsamt, utan nödvändigt.
Jag tror att det är viktigt att tänka så att lantbrukare eller bönder, oavsett om de är i Sverige eller någon annanstans i världen, de vill förvalta sin resurs, marken, på allra bästa sätt. Men ibland är förutsättningarna i livet inte så att man kanske kan göra det på bästa sätt. Man kanske fattas pengar, kunskap, maskiner eller någonting annat som gör att man kanske inte kan ha det allra bästa odlingssystemet på plats. Men det finns ju kunskap, som sagt, det är inte där det brister, utan vi kan hjälpas åt att förvalta våra odlingsmarker bättre framåt.
Men för att samhället ska gå in och stötta upp krävs det också något annat. Att vi överhuvudtaget börjar diskutera våra jordar mera.
Den här insikten om att jordbruksmark faktiskt är sitt eget ekosystem som kräver biologisk mångfald och bra underhåll, Det är ett bra första steg på vägen mot friskare jordar.
And I think if we put soil health first, if that's the, you know, if practices that build soil health are good farming practices, practices that degrade soil health are bad farming practices, that's the basis for a new philosophy of agriculture that would be very productive in the long run, would take some transition to get to, but they could sustain our ability to feed the world well into the future.
Och än så länge så är det faktiskt inte för sent.
Ja, den ena dagen är ju hoppfull, den andra dagen blir man nedslagen. Det är lite beroende på dagsformen, tror jag.
But I think we're up to it. I think it can be done.
Du har lyssnat på Petri Dystopia som är slut för idag.
Källförteckning hittar ni på sverigesradio.se/dystopia. Tekniker, det var Fredrik Nilsson.
Vi har en Facebookgrupp som heter Petri Dystopia Eftersnack där man kan nå oss med frågor eller med programförslag. Det går också jättebra att mejla på petridystopia@sverigesradio.se.
Researcher och medskribent av manus, det var Klara Alster.
Det här avsnittet producerades i början av 2022. Vi som har hörts och varit med och skrivit det här programmet heter Viktor Lövgren,
Toril Kornfeldt
och Fredrik Rammel.
Vi hörs.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.